Kapitel 2. Slakthusgården. Till en början tittade Perrin inte ner för slänten mot platsen dit han var på väg, och dit han borde ha följt Rand redan samma morgon. Istället satt han i sadeln strax utanför vagnsringen och vände blicken åt alla andra håll, även om han blev illamående vart han än tittade. Det var som att bli slagen i magen med en slägga, om och om igen. Första slaget, 19 nygrävda gravar längst upp på en låg höjd i öster, 19 tjuvflodskarar som aldrig mer skulle se sina hemtrakter. En smed brukade inte behöva se folk dö på grund av vad han beslutat. Tjuvflodsmännen hade i varje fall lytt hans order, annars skulle det ha varit fler gravar. Nästa slag. Sluttningen intill var täckt med avlånga fyrkanter av mörk jord. Där vilade nästan 100 mejnare och ännu fler karhanier som kommit till Dumais brunnar för att finna sin död. Deras själ och orsaker kunde kvitta lika. De hade följt Perrin Ibarra. Nästa slag. Slänten i väster såg ut att vara idelgravar. Kanske 1000, kanske fler. 1000 älgkrigare som begravt stående för att kunna möta solen varje gång den gick upp. 1000 stycken. En del av dem var spjutjungfrur. Männen fick det att knyta sig i magen på honom. Men kvinnorna fick honom att vilja sätta sig ner och gråta. Han försökte intala sig att de själva hade valt att vara här. Att de var tvungna att vara här. Båda deras var sant. Men det var han som hade gett orden om anfall, och sålunda var det han som bar ansvaret för dessa gravar. Inte Rand, inte Aesedena, utan han. De överlevande Eil hade först helt nyss slutat sjunga över sina döda. Den kusliga växelsången dröjde sig fortfarande kvar i hans huvud. Livet är en dröm som ingen skugga känner. Livet är en dröm av smärta och av sorg. Det är en dröm och nu ber vi att få vakna. Det är en dröm och nu vaknar vi och går. Vem kan väl sova när gryningen väntar? Vem kan väl sova när vinden blåser ljuv? En dröm måste sluta när den nya dagen kommer. Ur denna dröm ska vi vakna upp och gå. Det verkade som om de fann tröst i sina sånger. Han önskade att han också kunnat göra det. Men så vitt han kunde begripa brydde sig Eil inte om ifall de levde eller dog. Och det var vansinnigt. En man med vettet i behåll ville leva. En man med vettet i behåll skulle springa så långt han kunde från allt vad strider hette. Springa för allt vad tygen höll. Rapper kastade med huvudet. Lukten fick hästen att spärra upp näsborrarna och Perrin klappade den lugnande på halsen. Aram betraktade det som Perrin ville undvika med ett brett, bistert leende. Loyals ansikte var så uttryckslöst att det lika gärna kunnat vara hugget i trä. Hans läppar rörde sig dock en aning och Perrin tyckte sig höra. Ljus, låt mig slippa se någonting liknande igen. Perrin tog ett djupt andetag och tvingade sin blick att gå samma väg som deras. Ned mot Dumais brunnar. På vissa sätt var det inte lika illa som gravarna. En del av dem som låg där hade han känt sedan barndomen. Men inte desto mindre var det som ett nytt, hårdare hammarslag. Som om lukten han kände plötsligt fått fast form och träffade honom rakt mellan ögonen. Minnen av sådant han velat glömma kom rusande tillbaka. Dumais brunnar hade varit ett slaktfält, en dödens plats, men nu var det värre ändå. Mindre än en mil bort stod resterna av nedbrända vagnar runt en liten skogsdunge som nästan dolde de låga stenmurarna kring brunnarna och runt dungen. Det var ett sjudande hav av svart, Gamar, korpar och kråkor i tiotusental. De lyfte i mörka vågor, slog sig ner igen och dolde den sargade jorden, vilket Perrin var mycket tacksam för. Ashamanernas hänsynslösa metoder hade utan misskund drabbat både mark och människor. De hade skördat så många offer bland Shaido att det skulle ha tagit åtskilliga dagar att begrava allesammans, även om någon hade varit villig att ta på sig den uppgiften. Så asfåglarna hade fått en väldig festmåltid. De döda vargarna fanns också där nere. Han hade velat begrava dem, men sådan var inte vargarnas sed. De hade hittat liken efter tre Aishadir som trots sin förmåga att leda kraften inte lyckats rädda sig från spjut och pilar i stridens vanvett. Och dessutom ett halvdussin döda väktare. De låg begravda i närheten av brunnarna. Fåglarna var inte ensamma hos de döda. Långt därifrån. Svartfjädrade moln steg upp kring först Dobrain Taborwin och drygt 200 av hans karhainska kavallerister och kring överste löjtnant Javier Norell med alla som återstod av hans mainsgarde, bortsett från de som bevakade väktarna. De karhainska officerarna gick att urskilja genom sin korn med två vita romber mot blå bakgrund. Bortsett från Dobrain själv. Och mejnarnas röda rustningar och vimplarna på deras lansar visade deras oförskräckta framfart i förödelsen. Men Dobrain var inte den enda som höll en näsduk för näsan. Här och där var det någon av soldaterna som böjde sig åt sidan och försökte tömma en redan tom mage. Mashrim Tame, nästan lika lång som Rand, gick till fots i sin svarta rock med draken i blått och guld slingrande upp för ärmarna tillsammans med kanske 100 av ashamanerna. Några av dem lyckades inte heller behålla maginnehållet. Det syntes tjogtals spjutjungfrur, fler Siswai Aman än Karhanier, mejnare och ashamaner tillsammans, och därtill flera dussin visa. Alla antogs vara där för den händelse att Shaido-trupperna skulle komma tillbaka, eller kanske för att några av dem stupade bara spelade döda, även om Perrin misstänkte att någon som låtsades vara ett lik här snart nog skulle bli tokig. I centrum för allas uppmärksamhet var Rand. Perrin borde ha varit där nere med sina tjuflodskarar. Rand hade frågat efter dem, talat om pålitliga karar hemifrån. Men Perrin hade inte lovat någonting. Han får nöja sig med mig, och sent dessutom, tänkte han. Strax, så snart han lyckats stålsätta sig tillräckligt för att kunna rida ut på slakthusgården nedanför. Fast en slaktarkniv mejade inte ner människor och utförde sin uppgift prydligare än en yxa eller en gam. De svartklädda ashamanerna smälte in i fågelhavet. Död som svalde död, och de andra doldes av korpar och kråkor på väg upp i luften. Men Rand var lätt att urskilja i samma trasiga vita skjorta som han burit när räddningen kom. Fast frågan var om han hade behövt undsättas vid det laget. Åsynen av Min, tätt intill Rand i blekröd rock och åtsittande byxor, fick Perrin att grimasera. Detta var ingen lämplig plats för henne. Eller för någon annan. Men sedan Rand befriats hade hon hållit sig närmare honom än till och med Tame. På något sätt hade Rand lyckats befria både henne och sig själv innan Perrin bröt genom barrikaden. Innan ens ashamanerna nådde dit. Och Perrin anade att hon såg Rands närvaro som den enda möjligheten till trygghet. Medan de gick över den likbeströdda marken klappade Rand ibland Min på armen eller böjde ner huvudet som om han talade med henne, men utan att ge henne sin fulla uppmärksamhet. Mörka svärmar av fåglar lyfte framför dem. De mindre flög iväg för att söka föda någon annanstans, medan gamarna tog högst ovilligt till flykten. Ibland blev de kvar på marken, stack fram sina fjäderlösa halsar och skriade trotsigt medan de makade sig undan med vaggande steg. Då och då stannade Rand och böjde sig ner över ett av liken. Ibland slog eldslågor ut från hans händer och träffade gamar som vägrade flytta på sig. Varje gång kom Nandera, som ledde jungfruna, eller Sallin, hennes närmaste underlydande, fram och grälade på honom. Ibland gjorde någon av dem visa samma sak, att döma av hur de drog i likets rock som för att visa någonting. Rand nickade och gick vidare, men inte utan att kasta en och annan blick bakåt, och inte förrän något annat lik hade fångat hans uppmärksamhet. Vad håller han på med? Hördes en högdragen röst fråga vid Perrins knä. Han kände igen henne på lukten redan innan han tittade ner. Kiruna Nachiman var elegant och ståtlig i sin gröna sidenklänning och tunna linnemantel. Som syster till kung Piter av Arafel var hon själv en mäktig adelsdam och hade knappast blivit ödmjukare till sättet när hon blev Eiser det. Perrin hade varit så uppslukad i synen framför sig att han inte märkt när hon närmade sig. Vad gör han där nere? Han borde inte vara där. Inte alla Eiser det vid lägret var fångar, även om de som inte var det hade hållit sig utom synhåll sedan gårdagen. Perrin förmodade att de diskuterade sinsemellan och försökte komma fram till vad som egentligen hade hänt i stridens slutskede. Nu var de ute i samlad tropp. Bera Hakin, också från gröna Aja, stod vid Kirunas sida. Trots sitt tidlösa ansikte och fina ylleklänning såg hon ut som en bonmora, men på sitt eget vis precis lika stolt som Kiruna. Det här var en bonmora som skulle säga åt en kung att torka av stövlarna innan han kom in i hennes hus, och det i skarpa ordalag. Hon och Kiruna ledde tillsammans de systrar som kommit till Domais brunnar med Perrin, eller turades om att inneha ledarrollen, vilket inte var helt klart, men det var heller knappast särskilt ovanligt när man hade med Eiser det att göra. De andra sju stod i en skock lite längre bort, eller kanske snarare en flock, mer lika lejoninnor än vaktlar med tanke på deras myndiga utstrålning. Bakom dem stod deras väktare på rad, och om systrarna utåt sett var idel lugn gjorde väktarna ingen hemlighet av vad de tyckte. Det var en brokig samling män, en del i de färgskiftande mantlar som fick det att se ut som om delar av dem bara försvann. Men kort som lång och smal som kraftig gav de allesammans ett intryck av nätt och jämnt tillbakahållet våld. Två av kvinnorna kände Perrin väl, Varin Mathwin och Alana Moswani. Varin, en brun syster, var en kortväxt, kraftig kvinna. Ibland kunde hon vara nästan moderlig på ett tankspritt vis, men andra stunder betraktade hon en på samma sätt som en fågel studerar en mask. Alana var en slank, mörk skönhet, men hade av någon anledning haft ett härjat drag kring ögonen på sista tiden. Hon tillhörde gröna Aja. Allt som allt var fem av de nio Eiserdena gröna. Vid ett tillfälle för inte speciellt länge sedan hade Varin sagt till Perrin att inte lita för mycket på Alana. Och han hade minst sagt tagit henne på orden. Han litade inte på någon av de andra heller, Varin inräknad. Det gjorde inte Rand heller, trots att de hade kämpat på hans sida i gårdagens lag och trots det som hade hänt på slutet. Vilket Perrin fortfarande inte var säker på att han trodde på, fast han själv hade bevittnat det. Drygt dussinet Ashamaner stod ungefär 20 steg från Eiser det'na. De flesta nonchalant lutade mot en av vagnarna. Denna morgon var det en karl vid namn Charles Gedwin som förde befälet. Han hade hårda drag och ett synnerligen överlägset sätt. Allesammans bar en silverbrosch i form av ett svärd på den höga rockkragen. Och förutom Gedwin var det fyra eller fem som dessutom hade en drake i guld och röd emalj på andra sidan. Perrin förmodade att det var någon sorts gradbeteckning. Han hade sett andra ashamaner som bar det ena märket, eller båda. Det var inte uttalat att de var vakter, men de lyckades ändå alltid befinna sig där Kiruna och de andra råkade vara. De bara stod där och tog det lugnt och höll ögonen öppna. Eisedena gjorde för all del inte min av att överhuvudtaget lägga märke till dem. Men systrarnas lukt röjde vaksamhet, förundran och vrede. Delvis måste det bero på arshamanerna. Nå? Kirunas mörka ögon blixtrade otåligt. Han misstänkte att hon inte var van vid att behöva vänta. Jag vet inte, ljög han och klappade Rapper på halsen igen. Rand berättar inte allting för mig. Han förstod en del av det som för sig gick. Det trodde han i varje fall, men tänkte inte berätta det för någon. Alla de kroppar som Rand tittade på tillhörde spjutjungfrur. Det var Perrin övertygad om. Säkerligen Shaido-jungfrur. Men hur stor roll det spelade för Rand visste han inte. Sent föregående kväll hade Perrin gått iväg från vagnarna för att få vara för sig själv. Och när ljudet av män som skrattade för att de fortfarande var i livet tonade ut bakom honom hade han stött på Rand. Draken återfödd, mannen som fick världen att skälva i sina grundvalar, satt hopkurad på marken, ensam i mörkret och vaggade fram och tillbaka. För Perrins syn dög månskenet nästan lika bra som dagsljus. Men just då önskade han att det varit kolmörkt istället. Rands ansikte var härjat, förvridet. En man som ville skrika, eller kanske gråta, och som kämpade emot med varje uns av hela sin varelse. Eisedena hade sitt knep för att hindra hettan från att nå dem. Hur det nu gick till, och samma knep behärskade även Rand och arshamanerna. Men han använde det inte nu. Natttemperaturen var högre än en varm sommardag och svetten rann i lika strida strömmar över Rands kinder som över Perrins. Trots att det torra gräset knastrade högljutt under Perrins steg vände sig Rand inte om. Men han tog till orda med sträv röst, fortfarande gungande av och an. 151, Perrin. 151 spjutjungfrur dog idag. För mig. Jag lovade dem, förstår du. Säg inte emot. Tyst. Ge dig av. Trots hettan genomfors Rand av en rysning. Inte du, Perrin. Inte du. Jag måste hålla mina löften, förstår du. Det måste jag, hur ont det än gör. Men jag måste hålla vad jag lovat mig själv också. Hur ont det än gör. Perrin försökte låta bli att tänka på det öde som väntade alla män som kunde leda kraften. De som hade tur dog innan de blev vansinniga. De andra dog efteråt. Vilken grupp än Rand skulle hamna i så hängde allting på honom. Allting. Rand, jag vet inte vad jag ska säga men det verkade inte som om Rand hörde honom. Av och an vaggade han. Av och an. Isan av Jarrah Sept i Cherines klan. Hon dog för mig idag. Chuande av Törneklippan Sept i Meagomas klan. Hon dog för mig idag. Agrin av Shelan Sept i Darins. Det hade inte funnits någonting annat att göra än att slå sig ner på huk och höra på medan Rand räknade upp alla de 151 namnen med en röst som var fylld till bristningsgränsen med smärta. Det var allt han kunde göra. Lyssna och hoppas att Rand inte skulle passera vansinnets gräns. Oavsett om Rand fortfarande hade alla sinnen i fullt behåll eller ej var Perrin emellertid säker på en sak. Om en av de jungfrur som kommit för att kämpa för honom på något sätt blivit förbegången när han samlade ihop de döda så skulle Rand inte bara se till att hon fick en ordentlig begravning på sluttningen mot öster utan dessutom skulle listan innehålla 152 namn. Och det hade Kiruna ingenting med att göra. Rand måste fortsätta hålla vansinnet på avstånd, åtminstone tillräckligt långt borta. Och så var det med den saken. Ljuset giva att det blev så. Och ljuset bränner mig för att jag kan tänka så kallsinnigt på det, tänkte Perrin. Ur ögonvrån såg han hur Eisedens fylliga läppar hastigt förvreds i en förbittrad min. Hon var ungefär lika förtjust i att inte veta allting som i att behöva vänta. Hon skulle ha ägt en storslagen skönhet om det inte vore för att det syntes så väl hur van hon var vid att få allting hon önskade. Det var inte kinkighet som präglade hennes drag, bara en absolut visshet om att allting hon ville var rätt och riktigt och måste ske. Med så många korpar och kråkor på samma plats finns det tveklöst hundratals, kanske tusentals som är redo att rapportera vad de sett till en myrdrail. Hon brydde sig inte om att försöka dölja sin irritation och det lät som om hon trodde att det var han som personligen hämtat dit varenda fågel. I gränslanden dödar vi alla vi ser. Du har män här och de har bågar. Visserligen var det helt sant att korpar och kråkor mycket väl kunde spionera för skuggans räkning. Men hennes anmärkning fick honom likväl att känna en intensiv motvilja. Motvilja och trötthet. Och vad skulle det tjäna till? Fåglarna var så många att både tjuvflodsmännen och älgkrigarna kunde tömma sina koger utan att hindra alla spioner från att avlägga rapport. För det mesta var det omöjligt att säga vilken fågel som var spion, den man träffat eller den som kommit undan. Har det inte varit nog med dödande? Det blir mer snart nog, ljus kvinna. Till och med arshamanerna har fått sitt lystmäte. Åtskilliga ögonbryn höjdes bland systrarna som betraktade dem. Ingen tilltalade en ACD på det viset, inte ens en kung eller drottning. Bera såg på honom som om hon övervägde att dra honom ur sadeln och ge honom en örfil. Kiruna slätade till kjolen men fortsatte att blicka ner mot förödelsen med kylig beslutsamhet målad över anletet. Loyals öron darrade. Han hyste djup respekt för Eishedir, blandad med ängslan. Fastän han var nästan dubbelt så lång som de flesta av systrarna uppförde han sig alltid som om någon av dem skulle kunna trampa på honom av misstag om han kom i vägen. Perrin gav inte Kiruna tid att komma med något svar. Om han gav en Eishedir ett finger tog hon hela armen, såvida hon inte bestämde sig för att ta mer än då. Ni har hållit er undan från mig, men jag har ett och annat att säga till er. Ni bröt mot de order ni fått igår. Om ni vill kalla det en ändring av planen, fortsatte han när hon öppnade munnen, så låt gå för det. Om ni tror att det gör saken bättre. Hon och de åtta andra hade fått order om att stanna hos de visa på betryggande avstånd från själva striden, vaktade av tjuvflodskararna och mejnarna. Istället hade de gett sig rakt in i drabbningen, vadat ut i ett hav av män som försökte hugga varandra i strimlor med svärd och spjut. Ni tog Havien Norell med er, och det blev hälften av mejnarnas död. Ni går inte dit det er lyster utan vidare igen. Jag tänker inte låta män gå i döden, bara för att ni plötsligt tror att ni kommit på en bättre taktik. Och må den svarte ta vad någon annan tycker om den saken. Förstått? Är du färdig, bompojke? Kirunas röst var farligt lugn. Ansiktet som hon vände upp mot honom kunde ha varit skuret i mörk is. Och hon formligen stank av förorättade känslor. Trots att hon stod nere på marken fick hon det att verka som om hon blickade ner på honom. Det var inget ACD-knep. Han hade sett Fail göra samma sak. Han misstänkte att de flesta kvinnor visste hur man gjorde. Jag ska tala om en sak för dig, trots att alla som äger minsta gnutta förstånd borde kunna räkna ut det på egen hand. På grund av de tre ederna kan ingen syster använda kraften som vapen annat än mot skuggans yngel eller för att försvara sitt eget, sina väktares eller en annan systers liv. Vi kunde ha stått där du ville ha oss och tittat på till självaste Charmon Gaydon utan att kunna göra någon nytta, inte förrän vi själva var i fara. Jag tycker inte om att behöva förklara mina handlingar, bondpojke. Jag vill inte behöva göra det igen. Förstår du? Loyals öron slaknade helt och han stirrade rakt ut i luften med sån koncentration att det var tydligt att han velat vara var som helst, utom just här. Till och med hos sin mor som ville gifta bort honom. Aram bara gapade och han försökte alltid låtsas att Eishedir överhuvudtaget inte gjorde något intryck på honom. John Lynn och Todd klättrade ner från sitt vagnshjul med överdriven nonchalans. John Lynn lyckades gå därifrån, men Todd sprang med ideliga blickar bakåt. Hennes förklaring lät förnuftig och var förmodligen sann. Nej, på grund av en annan av de tre ederna måste den vara sann. Det fanns emellertid kryphål genom dessa eder, som att inte säga hela sanningen eller prata sig runt den. Det kunde mycket väl hända att systrarna försatt sig i fara för att kunna använda kraften som vapen. Men Perrin kunde äta upp sina stövlar om det inte också varit för att komma fram till Rand innan någon annan gjorde det. Vad som skulle ha hänt då var en öppen fråga, men han var säker på att det som verkligen inträffade inte hade funnits med i deras planer. Han kommer, sa plötsligt Loyal. Se, Rand kommer. Han sänkte rösten till en viskning och tillade, Perrin, var försiktig. För att komma från en oger var det verkligen en viskning. Aram och Kiruna hörde förmodligen tydligt vad han sa, och kanske även Bera, men säkert ingen annan. De har inte avlagt några eder till dig. Rösten återfick sin tondönstyrka. Tror du att han vill prata med mig om vad som hände inne i lägret? Till min bok? Ogen var i färd med att författa en bok om draken återfödd, eller åtminstone föra anteckningar inför den. Jag såg inte mycket när väl striden börjat. Han hade varit vid Perrins sida och kämpat med en yxa vars skaft var nästan lika långt som han själv. Och det var svårt att lägga märke till så mycket annat när man hade fullt upp med att överleva. Om man lyssnade på Loyal fick man intrycket att han alltid var någon annanstans så snart det började bli farligt. Tror ni det? Kiruna säger det. Kiruna och Bera utväxlade en blick, varefter de utan ett ord skred bort till platsen där Varin och de andra stod. Loyal följde dem med blicken och lät höra en suck som liknade vindens sus genom en stor grotta. Du borde verkligen vara försiktigare, Perrin, viskade han. Du är alltid så snabb att ta till orda. Nu lät han som en humla i kattstorlek istället för en stor som en jakthund. Perrin trodde att han kanske trots allt skulle lära sig att viska på riktigt om de bara tillbringade tillräckligt mycket tid tillsammans med Isidere. Nu tecknade han emellertid åt Ogin att vara tyst så att han kunde lyssna. Systrarna började tala med en gång, men inte ett ljud nådde Perrins öron, vilket säkert berodde på att de använde kraften som barriär. Detta gick inte ashamanerna förbi. På ett halvt ögonblick lämnade de sina avslappnade påsar och var på helspänn, fullständigt koncentrerade på systrarna. Det fanns ingenting som avslöjade att de hade gripit Shaidin, den manliga halvan av urkällan. Men Perrin kunde ha satsat rapper på att så var fallet. Att döma av Gerdwins arga grimas var han redo att använda den också. Vad det nu var för osynlig mur Eichedena hade rest kring sig måste de ha låtit den falla. De la händerna i kors och vände sig om för att under tystnad blicka ner för slänten. Ashamanerna sneglade på varandra och efter en kort stund återgick de på ett tecken från Gerdwin till sin skenbara lojhet. Han såg besviken ut. Med en irriterad morgning vände Perrin åter blicken mot vad som fanns på andra sidan vagnarna. Rand var i sakta mak på väg upp för slänten, arm i arm med Min som han pratade med och klappade på handen. Vid ett tillfälle kastade han bak huvudet och skrattade. Och hon själv tittade ner och gjorde detsamma medan hon strök de svarta, axellånga lockarna ur ansiktet. Man kunde ha trott att han var en vanlig man från landet på promenad med sin fästmö. Bortsett från att han hade spänt på sig svärdsbältet och ibland lät fingrarna glida över vapnets långa fäste. Och bortsett från Tame som gick vid hans andra sida. Och de visa som följde efter, nästan lika tätt inpå. Och grupperna av spjutjungfru, Siswai Aman, Garhainier och Mejnare som gjorde processionen fullständig. Vilken lättnad att han trots allt inte skulle behöva rida ner i förödelsen. men han måste varna Rand för den härva av fientlighet och agg han hade sett under morgonen. Vad skulle han göra om Rand inte ville höra på? Rand hade förändrats sedan han lämnade Tjuvfloden, framförallt sedan han blivit kidnappad av Corinne och hennes anhang. Nej, han måste ha förståndet i behåll. När Rand och min steg innanför vagncirkeln stannade huvuddelen av processionen kvar utanför. De kom då knappast ensamma utan hade ett ansenligt följe kvar. Tame följde naturligtvis Rand som en skugga. Han var mörk med antydan till kroknäsa och vad Perrin förmodade att de flesta kvinnor skulle betrakta som ett tilltalande utseende. Ett antal av spjutjungfrorna hade mönstrat honom både 2 och 3 gånger. De skämdes inte när det gällde sånt. När Tame steg in i lägret sneglade han på Gedwin som nästan omärkligt skakade på huvudet. En grimas blixtrade till i Tames ansikte. Borta igen lika snabbt som den hade kommit. Nandiro och Shalin var tätt i hälarna på Rand, lika självklart det. Och Perrin var förvånad över att de inte hade med sig ytterligare 20 jungfrur. Så vitt Perrin sett lät de knappt Rand bada om inte karet stod under jungfrunas bevakning. Han begrep inte varför Rand lät dem hållas. Båda kvinnorna hade chauffan draperad över axlarna så att håret blottades. Kortklippt förutom en lång tofs i nacken. Nandera var en senig kvinna med mer grått hår än gult, men såg trots sina hårda drag bra ut, även om hon kanske inte var vacker. Vid sidan av Shalin, ärrad, gänglig, fårad och vithårig, såg Nandera nästan mjuk ut. Också de sneglade på ashamanerna utan att det direkt märktes, varefter de utsatte de båda ACD-grupperna för samma diskreta granskning. Med fingrarna skickade Nandera ett snabbt meddelande på spjutjungfrunas teckenspråk. Det var inte första gången Perrin önskade att han förstod det, men en spjutjungfru skulle hellre avsäga sig spjutet för att äkta en padda än att lära en man deras teckenspråk. En jungfru som Perrin inte lagt märke till och som satt på huk vid en vagn ett par steg från Gedwin svarade på samma sätt. Liksom en annan som fram till dess satt och lekt vagga med en spjutsyster i närheten av fångarna. Amis kom in med de andra visa och tog dem avsides för att diskutera med Chorillet och några av de andra som hade stannat i lägret. Amys ansikte var visserligen för ungt för att passa hennes midjelånga vita hår, men bland de visa var hon en framstående kvinna som bara stod Chorillet efter i rang. De använde inga knep med kraften för att vakta sitt samtal, men 7 eller 8 spjutjungfrur slog genast en ring kring dem och började sjunga lågt för sig själva. Några stod, andra satt eller hukade på marken, var och en för sig själv och helt som av en händelse, vilket man trodde på om man var en idiot. Perrin hade en känsla av att han suckat en hel del sedan han börjat beblanda sig med Aishadir och Visa. Och för all del spjutjungfrur. Det verkade som om kvinnor i allmänhet inte gav honom annat än huvudvärk nu för tiden. Efter truppen utgjordes av Dobrain och Havian som ledde sina hästar men hade lämnat soldaterna kvar utanför. Havian hade slutligen fått vara med i ett slag. Perrin undrade om han skulle vara lika ivrig inför nästa. Han var ungefär i samma ålder som Perrin men såg inte lika ung ut idag som han hade gjort för 2 dagar sedan. Dobrain, som på karhainska soldaters vis hade rakat av det långa, huvudsakligen grå håret på främre delen av gässan, var ingalunda ung och slaget igår hade sannoliken inte varit hans första. Men sanningen att säga såg också han äldre ut och bekymrad. Det gjorde Havien med. De såg sig omkring tills de fick syn på Perrin. En annan gång skulle han ha väntat för att höra vad de ville prata om. Men nu gled han ned ur sadeln, gav Rappers tyglar till Aram och gick fram till Rand. Andra hade hunnit dit före honom. Det var bara Shalin och Nandera som bibehöll sin tystnad. Kiruna och Bera hade satt sig i rörelse i samma ögonblick som Rand steg innanför vagnsringen. Och när Perrin närmade sig hörde han Kiruna med storvulen ton säga till Rand: "Ni ville inte låta er helas igår, men vem som helst kan se att ni fortfarande har ont. Även om Alana inte var redo att sluta med sin..." Bera vidrörde lätt hennes arm och hon avbröt sig, men fortsatte sen nästan utan avbrott. "Kanske är ni redo att helas nu?" Det lät ungefär som: "Nu kanske du har tagit ditt eländiga förnuft till fånga." "Frågan om Echidena måste avgöras utan vidare dröjsmål, Kar Akarn", sa Amys formellt, utan att ta notis om Kiruna. "De borde överlåtas till oss, Randalthor", tillade Sorrelly, samtidigt som Tame tog till orda. "ACD-problemet måste mycket riktigt redas upp, i snåd draken. Mina ashamaner vet hur man hanterar dem. Det skulle vara enkelt och praktiskt att hålla dem vid Svarta tornet." Hans mörka, aningen sneda ögon vändes helt hastigt mot Kiruna och Bera. Och Perrin insåg till sin bestörtning att Tame menade alla Echidena, inte bara de som för närvarande var fångar. Amys och Sorrelly betraktade visserligen Tame med bister uppsyn, men med tanke på de blickar de kastade åt de båda Echidenas håll verkade de mena samma sak. Kiruna log mot Tame och de visa, ett tunt leende med spända läppar. Kanske var det en aning hårdare när hon vände sig mot mannen i den svarta rocken. Men det verkade inte som om hon förstått hans avsikter ännu. Det räckte att han var den han var, det han var. "Under rådande omständigheter", sa hon med sval stämma, "är jag övertygad om att Corinne Chedé och de andra är beredda att ge mig sitt hedersord. Ni har inga vidare orsaker att oroa er." De andra tog till orda samtidigt. "Dessa kvinnor har ingen heder", sa Amys föraktfullt. Och den här gången var det tydligt att hon räknade in allihop. Hur skulle deras hedersord kunna betyda någonting? De är datsang", sa Sorrelly med bister röst. Som om hon avkunnade en dom. Och Bera tittade på henne med rynkad panna. Perrin antog att det var någonting på gamla språket. Återigen kändes det nästan som om han borde komma ihåg det, men förstod inte varför det fick en ACD att se så barsk ut. Eller varför Charlin genast nickade bifall åt en visa som fortsatte som ett jordskred. "De förtjänar inte bättre än någon annan." "Er snåd draken", sa Tame med en ton som om det han sa var helt uppenbart. "Nog vill ni att Echidena, allesammans, tas om hand av någon ni kan lita på. Någon ni vet kan klara av dem. Och vem vore bättre skickad?" "Nog", röt Rand. Allihop tystnade som genom ett trollslag. Men de reagerade på högst olika sätt. James min blev helt uttryckslös trots att han luktade av raseri. Amys och Sorrelly utbytte en blick och rättade till sina sjalar på nästan exakt samma sätt. Deras lukt var också samma, en beslutsamhet som utmärkt passade deras ansiktsuttryck. De ville få det som de ville och tänkte se till att det blev så. Vad nu Kara Karn än ansåg om saken. Kiruna och Bera utväxlade också en blick, så full av dolda budskap att Perrin önskade att han kunnat avläsa den på samma sätt som deras doft. Med ögonen såg han två stillsamma, lugna Echidéer med full kontroll över sig själva och allt annat de ville kontrollera. Men hans näsa kände lukten av två kvinnor som var ängsliga och mer än lite rädda. För Tame säkerligen. De verkade fortfarande tro att de kunde handskas med Rand på ett eller annat sätt. Och samma sak med de visa. Men Tame och ashamanerna gjorde dem skräckslagna. Min drog Rand i skjortärmen. Hon hade studerat alla på samma gång och hennes lukt var nästan lika full av oro som systrarnas. Han klappade henne på handen medan han blängde åt alla andra. Även Perrin när han öppnade munnen. Alla i hela lägret tittade, från tjuvflodskararna till de tillfångatagna i Echidéerna. men det var bara ett fåtal av älgkrigarna som befann sig inom hörhåll. Må så vara att folk tittade på Rand, men de brukade hålla sig på avstånd från honom också, om de kunde. De visar att ha hand om fångarna, sa Rand till sist. Och Surrey luktade plötsligt så belåtet att Perrin inte kunde låta bli att gnida sig om näsan. Tame skakade förbittrat på huvudet, men Rand vände sig mot honom innan han hann säga någonting. Rand hade stuckit ena tummen bakom svärdsbältets spänne, format som en förgylld drake, och höll så hårt om det att knogarna vitnade. Med andra handen grep han om svärdsfästets mörka vildsvinsskinn. Ashamanerna ska öva och rekrytera, inte arbeta som vakter. I synnerhet inte åt Eishadir. Perrins nackhår reste sig när han insåg vad det var för doft som strömmade från Rand när denne såg på Tame. Hat tillsammans med en aning rädsla. Ljus måtte han hålla vansinnet borta. Tame svarade med en kort motvillig nick. Som ni befaller, er snåd draken. Min kastade en ängslig blick på den svartklädde och ställde sig närmare Rand. Kiruna luktade av lättnad, men efter en sista blick på Bera rätade hon på sig och tog till orda med envis självsäkerhet. Dessa älgkvinnor är värda all aktning. Vi sa att de skulle ha kunnat göra bra ifrån sig om de kommit till tornet. Men ni kan inte bara lämna över Eishadir till dem. Det är absurt. Bera Eishadir och jag ska... Rand lyfte handen och orden fastnade i halsen på henne. Kanske var det hans blick, hård som blågrå sten. Eller så kanske det var det som tydligt syntes genom den trasiga ärmen. En av drakarna i rött och guld som slingrade sig upp för hans underarmar. Draken glittrade i solljuset. Svor du mig din trohet? Kiruna spärrade upp ögonen som om hon fått ett knytnävslag i maggropen. Efter en liten stund nickade hon, om än motvilligt. Hon såg lika vantrogen ut nu som hon hade gjort föregående dag när hon efter slaget hade legat på knä vid brunnarna och svurit vid ljuset och sitt hopp om återfödelse att lyda draken återfödd och tjäna honom tills sista striden hade kommit och gått. Perrin förstod hennes bestörtning. Om hon hade förnekat att det hänt skulle han själv ha tvivlat på att han inte bara inbillat sig det, helt bortsett från de tre ederna. Nio Eishadir på knä, förskräckta av orden som kom över deras läppar och med en stank av vantro omkring sig. Bera såg ut som om hon bitit i ett surt plommon. En ejlman anslöt sig till den lilla gruppen, en lång man, ungefär som Rand, med väderbitet ansikte och grå strån insprängda i det röda håret. Han nickade åt Perrin och rörde lätt vid Amys hand. Hon kunde ha tryckt hans hand som svar. Ruak var hennes make, men det var ungefär så mycket ömhet som Eil visade inför andra. Ruak var även hövding för Tardads klan. Han och Gål var de enda männen som inte bar Siswai Amans röda pannband. Och sedan föregående kväll hade han och tusen spjut varit ute på spaning. En blind man från ett annat land skulle ha märkt den spända stämningen kring Rand. Och Ruark var ingen dumbom. Är detta rätt tillfälle, Randalthor? När Rand tecknade åt honom att tala fortsatte han. Shaido-hundarna flyr fortfarande åt öster så fort benen bär dem. Jag såg ryttare i gröna rockar i norr, men de undvek oss. Och du sa att vi skulle lämna dem i fred om de inte orsakade bekymmer. Jag tror att de sökte efter de Eishadir som flydde. De hade åtskilliga kvinnor med sig. Han vände sina kalla blå ögon mot de båda Eishadirna. Lika hårda som ett städ. Det hade funnits en tid då Ruark, liksom alla Eil, hade varit försiktig när Eishadir fanns i närheten. Men den tiden hade fått sin ände igår, om inte förr. Goda nyheter. Jag skulle ge nästan vad som helst för att lägga vantarna på Galina. Men det är ändå goda nyheter. Återigen grep Rand om svärdsfästet, lossade på klingan i den mörka skidan. Det verkade inte som om han var medveten om det själv. Galina, en röd syster, hade fört befälet över Eishedena som hållit honom fången. Idag kunde han uppenbarligen tala om henne i behärskade ordalag. Men dagen innan hade han varit rasande över att hon kommit undan. Även nu var det en iskall behärskning av det slag som kunde dölja ett pyrande ursinne, och hans lukt fick det att krypa i skinnet på Perrin. De ska få betala, varenda en av dem. Det var omöjligt att säga om Rand menade Shaidu, Eishedena som kommit undan, eller båda. Beera gjorde en besvärad rörelse med huvudet och Rand vände åter uppmärksamheten mot henne och Kiruna. Ni har svurit en trohetsed och jag litar på den. Han höll upp handen med pekfingret och tummen nästan ihop för att visa hur mycket. Eishedir vet alltid bättre än alla andra, eller tror i varje fall det. Så jag litar på att ni gör vad jag säger åt er. Men ni tar inte så mycket som ett bad utan tillåtelse från mig, eller någon av dem visa. Den här gången var det Beera som såg ut som om någon slagit henne. Hon tittade på Amys och Sorrelly med de ljusbruna ögonen fulla av klentrogen indignation. Och Kiruna formligen darrade av ansträngningen av att inte göra likadant. De båda visa rättade bara till sina sjalar, men än en gång var deras lukt identisk. Tillfredsställelsen spred sig i vågor kring dem. En mycket bister tillfredsställelse. Perrin tackade för synen för att Eishedena saknade hans väderkorn, för annars skulle de ha förklarat krig på ort och ställe. Eller kanske lagt benen på ryggen och struntat i allt vad värdighet hette. Det var vad han själv skulle ha gjort. Ruark stod kvar och mönstrade spetsen på ett av sina korta spjut. Det här var de visas angelägenhet och han brydde sig inte om vad de gjorde så länge de höll fingrarna från vad han bestämde som klanhövding. Tame däremot. Han försökte göra sken av att vara oberörd, stod med armarna i kors och tittade ut över lägret med uttråkad min. Men hans lukt var märklig och sammansatt. Perrin skulle nästan vilja påstå att mannen var road. Helt klart var han på bättre humör än tidigare. Den ed vi svor, sa Beera slutligen efter att ha satt händerna mot sina robusta höfter, räcker för att binda vem som helst utom en mörkvän. Betoningen på ordet ed var nästan lika butter som den på mörkvän. Nej, de tyckte inte om vad de hade svurit. Vågar ni anklaga oss? Om jag hade trott det, avbröt Rand henne bryskt, så hade ni varit på väg till Svarta tornet med Tame nu. Ni svor att lyda. Nå, lyd då. Ett långt ögonblick tvekade Beera, för att sen på ett ögonblick bli precis så majestätisk som någon ACD kunde bli. Vilket sannligen inte ville säga lite. En ACD kunde få en drottning på sin tron att likna en rännstensunge. Hon neg en aning och böjde nästan omärkligt på nacken. Kiruna å sin sida ansträngde sig synbart för att återvinna fattningen och det lugn hon lyckades uppbåda var lika hårt och skört som hennes röst. Måste vi be dessa aktningsvärda älkvinnor om tillåtelse att fråga huruvida ni är villiga att bli helad ännu? Jag vet att Galina behandlade er hårdhänt. Jag vet att ni har valkar och blåmärken från skuldrorna till knäna. Låt oss hela er, jag ber. Till och med det sista lät som en befallning. Min rörde på sig vid Rands sida. Du borde vara lika tacksam för det som jag var, fåraherde. Du tycker knappast om att ha ont. Någon måste göra det, för annars... Ett illmarigt leende dök upp på hennes läppar. Och plötsligt var hon mycket lik den min som Perrin mindes från förr. För annars kommer du inte att kunna sitta på en sadel. Unga män och dårar, sa plötsligt Nandera till ingen särskilt. Bär ibland smärta som de kunde slippa som ett tecken på sin stolthet och sin dåraktighet. Kara Karn, tillade Sallin, också hon ut i luften, är knappast någon dåre. Rand återgäldade ömt Mins leende och gav Nandera och Sallin var sin sylig blick. Men när han tittade på Kiruna var hans ögon åter hårda som sten. För all del, när hon gjorde en ansats att röra på sig till och han, men inte av dig. Hennes min blev så stel att ansiktet såg ut att kunna spricka. James läppar kröktes i ett skevt leende och han tog ett steg mot Rand. Men utan att ta blicken från Kiruna riktade den ena armen bakåt. Av henne. Kom hit, Alana. Perrin hajade till. Rand hade pekat rakt på Alana utan att så mycket som snegla åt hennes håll. Det kittlade någonting i Perrins bakhuvud, men han kunde inte sätta fingret på vad. Tydligen kände Tame av någonting liknande. Hans ansikte blev en förbindlig mask, men hans blick flackade mellan Rand och Alana. Och det enda namn Perrin kunde sätta på den lukt som nådde hans näsa var förbryllad. Alana själv hajade till. Av någon anledning hade hon varit spänd och nervös ända sedan hon anslöt sig till Perrin på vägen hit. Och hennes lugn var i bästa fall ett tunt skal. Nu slätade hon till kjolen på sin klänning, kastade en trotsig blick på Kiruna och Bera av alla människor och gled bort till Rand. De båda andra systrarna iakttog henne, likt ett par lärare som ville försäkra sig om att deras elev gjorde bra ifrån sig, men inte var helt övertygade om att hon skulle klara det. Perrin fick ingen rätsida på det.